Det är ju så här att det finns ett litet ämne för varje söndag. Om man följer de texter som är anbefallna för varje söndag. Och idag är det ett ämne som heter enhet i Kristus. Och jag ville läsa en text ifrån Efesierbrevet som handlar om det här. Efesierbrevet är ju ett brev som Paulus skrev till den kristna församlingen i Turkiet, nere i Efesos. Och det brevet, där tar Paulus oss in i sin bönekammare. Det är där han ber. Det är där han gång på gång säger: jag böjer mina knän för fadern, jag beder. Och när vi kommer fram till det tredje kapitlet, den 14 versen, så står det så i Jesu namn: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet, han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Herre, vi tackar dig för detta ord vi får läsa. Och nu ber vi att din heliga ande, som gav det här till Paulus, ville förklara det här för oss. Vi ber dig, Herre, att något litet ord, Herre, i sången som flickorna sjöng, i sången vi fick sjunga tillsammans, i mitt lilla vittnesbörd, Herre, att något skulle få gå in, Herre, och slå rot i vårt inre och gro och börja växa och bli till glädje och kraft i våra liv. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Församlingen, det är en alldeles enastående gemenskap i den här världen. Det är liksom där vi delar alltihopa. Om en lider, då lider alla. Det är församlingen. Om en är glad, så blir inte de andra avundsjuka. Då gläds alla. Det är församlingen. Det är liksom där vi delar en gemenskap av ett sånt slag att det finns ingen motsvarighet i samhället för övrigt. Utan här smälts alltihopa ner i en gemenskap tillsammans. Och då säger Paulus, när han ber, han böjer sina knän för fadern, och så ber han denna bönen, och så slutar den här bönen så här: så, alltså på det här sättet, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är inte jag som säger det. Det kommer inte från Amerika. Det kommer från himlen. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Du vet, om ett glas är fullt, sen ryms det inte mer. Och om du blir helt uppfylld av Guds fullhet, då ryms inga problem. Då ryms inga sorger. Då ryms bara det som fyller, nämligen Guds fullhet. Så att om nu någon tänker och säger, men nu tar du i. Ja, då är det inte jag som tar i, då är det Paulus. Han säger, det finns en möjlighet att bli befriad ifrån oro, ifrån bitterhet, ifrån besvikelser, ifrån... Men mycket av det vi möter i samhället, det finns en möjlighet att bli befriad ifrån det här och få det ersatt med Guds fullhet. Och så lägger Paulus till så här, det är ju Herren som säger det. Han som förmår att göra långt mer än vad vi ber om eller tänker. Kan du förstå? Så att vidga ditt perspektiv lite grann. Se till att din gudsbild stämmer överens med den här boken. För det är en välsignelse för dig. Det är så här Paulus han uttrycker det. Så ska ni bli helt uppfyllda. Hur då? Det fanns en liten förutsättning. Och den förutsättningen har vi i verserna innan. Han säger så här. Tillsammans med alla de heliga ska ni förstå längden och bredden och höjden och djupet. Inte ensam. Nej, tillsammans med alla de heliga. Vilka är det? Alltså, jag tror att de flesta av oss som är här idag har en viss historia bakåt i tiden. Jag tror inte vi behöver tänka särskilt långt tillbaka när vi tänkte så här. De enda som jag egentligen kan dela en gemenskap med, det är missionsförbundare. Jag är uppvuxen i någonting som heter EFS. Och när jag var ung, som ni eller ni, då trodde jag inte att det fanns kristna människor utanför den gemenskap där jag växte upp. Då ska vi inte tala om pingstvänner, för de var likadana. Det var de som hade sanningen. Det var de som trodde att det är vi som är de heliga. Men för mig blev det en stor upptäckt när jag upptäckte att utanför min andliga gemenskap i bönhuset hemma så fanns det också de som ville leva för Jesus. Och idag håller någonting på att äga rum. Det som Paulus ber om. Tillsammans med alla de heliga. Vilka är det? Ja, vi talar inte om ekumenik. Jag är inte någon stor ekumen. Jag tycker bara det är bökigt. Men det finns någonting som kallas för det heligas gemenskap. Det finns någonting som Paulus han säger, bevara andens gemenskap. Och då är frågan, vilka är de heliga? Jag vill läsa Guds ordet innantill som det står. I det första kapitlet i Efeserbrevet säger Paulus så här. Han presenterar dem. Och då står det, första kapitlet, första vers. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Jesus Kristus. Det är dem det handlar om. Jag har ingen andlig gemenskap med dem som förnekar Kristus. Jag har inte det. Jag delar inte en gemenskap med människor som bara är religiösa. Men jag kan dela en djup gemenskap när jag möter en enkel människa som har en tro på Jesus Kristus. Och vi får sätta oss ner och jag får lyssna på dessa människor. Lägga öra till och säga, vad har Herren uppenbarat för dig för någonting? Och då är det som att det öppnar sig hela tiden nya världar. Man blir liksom aldrig färdig med det hela. Men det förutsätter tron på Jesus Kristus. Där är någonting unikt i den här världen. Där är den här gemenskapen där vi delar. Vi delar sorgerna, vi delar bördorna, men vi delar också glädjen tillsammans. Det var Paulus säger, tillsammans med de heliga. När jag växte upp så hade vi någonting, det bara flöt upp här nu i minnet. Vi hade någonting som hette syskonmöte. Det var inga märkvärdiga gudstjänster, men det var gudstjänster när kyrkan alltid var knökfull. För syskonmöte, det bestod i att vi fick lyssna på varandra. Det var ett vittnesbördsmöte. Och man visste om det lite i god tid, så då hade de som inte vågade i vanliga fall att tala förberett sig ett litet vittnesbörd. Och så ville ge en liten hälsning och säga, det här har jag sett i Guds ordet. Det här är min erfarenhet. Och kan du tänka dig att då var det knökfullt, för då ville andra liksom lyssna på, Vad har Stina varit med om för någonting? Vad är det Kalle har upplevt för någonting? Och så sjung vi lite enkla bibelkörer, någon psalm emellan, och så lyssnar vi på varandra. Tillsammans med de som tror på Jesus Kristus så är det någonting alldeles unikt. Det är vad Paulus säger. Men nu går vi till det andra kapitlet. För i det andra kapitlet ställer han till det lite grann för oss svenskar. Och då säger han så här. Efesierbrevets andra kapitlet, 11 versen. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Och nu måste vi reda ut lite begrepp här. Vilka syftar Paulus på när han talar om de oomskurna? Vilka är det? Vi kopplar bort buren. Första klass här. Vilka är de oomskurna i biblisk bemärkelse? Icke-judar, ja. Var det ni som sa det? Hur kunde jag det? Jag har ju kopplat bort det. Det är icke-judar. Kom ihåg hur det var tidigare. Ni kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Vilka är det? Vi måste förstå det här, annars kommer vi inte förstå vad Paulus säger. Vilka är de omskurna? Det är judarna, ja. Tar jag det här en gång till. Kom ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Så går vi fram en vers, säger han. Ni, det vill säga de oomskurna, ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel. Ni hade ingen del i förbunden eller dess löfte. Ni levde utan Gud och utan hopp i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, nu har ni kommit nära genom Kristi blod. Och så går vi ner lite grann till den 18:e versen. Genom honom, det vill säga genom Jesus Kristus, så har vi båda. Vilka då båda? Precis, judar och hedningar. Nu har vi båda tillträde till Fadern. Alltså är ni, vilka då? Jo, de oomskurna hedningarna, det vill säga vi. Alltså är ni inte längre främlingar, utan ni är medborgare tillsammans med de heliga. Och nu kommer söndagsskolfrågan. Vilka syftar Paulus på när han säger att vi hedningar tillsammans med de heliga? Vilka är de heliga? Ja, där tjorvar det. Och det här måste vi reda ut, annars förstår vi inte själva poängen. Vilka syftar Paulus på när han säger om oss hedningar? Vi är medborgare tillsammans med de heliga. Vilka syftar Paulus på när han här talar om de heliga? Ja. Ja. Jag hörde inte det. Alltså, vi måste få läsa Guds ord som det står, va? Ska jag ta det en gång till? Det här är själva poängen. Alltså är ni, alltså de oomskurna, hedningarna, det vill säga vi, alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga. Vilka syftar Paulus på i kapitel 2? judarna. Detta föraktliga folk nere i Mellanöstern. Och så går vi till det tredje kapitlet, sjätte versen. Detta innebär att hedningarna, vilka är det? Det är vi. Alltså när jag växte upp så hade vi någonting som hette hedna mission. Det har nog inte ni haft, men vi hade det nere i Skåne. Då gällde det Afrika eller Asien eller Indien, det var långt borta. Men det var alltid så att när vi tog kollekt till hedna missionen så blev det minst tre gånger så stora kollekter som om vi tog det till den lokala församlingen. Det här liksom brann inom i församlingen. Men nu säger Paulus, detta innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar. Kommer med den här besvärliga frågan, men det här är sista gudstjänsten så ni kan vara lugna, imorgon är det lugnt. Men vem syftar Paulus på när han säger hedningarna är våra medarvingar? Vilka är våra medarvingar? Judarna, ja. Det är ju som man kan dra ett långt andetag. För har vi inte liksom käppat dem åt sidan och sagt att de har haft sin tid? Det här är ju skrivet långt efter församlingens bildande. Långt efter pingstdagen i Jerusalem. Långt efter att anden gavs ut. Så säger Paulus till en hedna kristen församling. Ni är medarvingar till dem som har fått arvet. Och nu kommer min lilla fråga. Jag ber att du ska ta den med dig hem och suga lite grann på den. Och se frågan utifrån vad Bibeln lär. Inte utifrån vår historia. Inte utifrån ett politiskt tänkande. Inte utifrån en allmän syn på Israel. Men jag bara ställer en fråga till dig. Och så frågar vi Paulus. Det är han som har skrivit det här. Eller vi kan fråga Herren själv. För det är han som gav det här till Paulus. Är det möjligt i en församling eller i en enskild troendes liv? Är det möjligt att vi kan ha bredd och längd och höjd och djup i vår tro om vi föraktar det judiska folket? Jag bara ställer frågan. Är det möjligt? Och då säger Paulus så här har Gud gjort det. Han har gjort den hedna kristna församlingen beroende av det judiska folket. Och han har gjort det judiska folket beroende av den hedna kristna församlingen. På samma sätt, säger han, som i det femte kapitlet i Efeserbrevet, på samma sätt som mannen är beroende av kvinnan i ett äktenskap och kvinnan är beroende utav mannen i ett äktenskap. Jag klarar mig inte utan min älskare. Och hon säger ibland så här att hon, ja, jag vet inte hur hon säger. Hon kanske klarar sig bättre utan mig. Alltså Gud har satt oss i gemenskap med varandra. Tillsammans med de heliga och tillsammans med de omskurna så har vi blivit medarvingar. Och då säger Paulus, förhäv dig inte. Tro inte att du har blivit, att du är ersatt det judiska folk. Nej, men vi har blivit välsignade utav dem. Och det är i den gemenskapen som Paulus säger, så, ska jag läsa en gång till, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Jag har goda vänner, jag har det i släkten, jag har varma, goda, kristna vänner som inte har en minsta förståelse utav det judiska folket idag. Alltså de kan nästan andas mordlust när de tänker på Israel och det judiska folket. Antisionismen gräver sig djupt in i kristna församlingar. Men de är Guds barn. Därför det här är ingen frälsningsfråga. Det är inte så här att om inte jag nu tycker som Paulus är så får jag inte vara kristen. Nej, vi är frälsta utav bara nåd. Bara nåd. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, säger Paulus. Men om du vill ha bredd och längd och höjd och djup i din tro, så är du beroende av det lilla förhatliga folket nere i Mellanöstern. Det är vad Herren säger. Vi talar inte politik. Det får andra hålla på med. Vi bara säger det här. Gud ingick ett förbund med det folket. Det gjorde han med Abraham. Och redan till Abraham så säger Herren så här. Abraham, jag ska läsa innantill för det är lite intressant. Och eftersom det nästan är en nyupptäckt för mig, så låt mig få läsa det. I första Moseboken 12. Där står det så här. Första Mosebokens 12:e kapitel. Herren säger till Abraham: gå ut ur ditt folk, ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Då kan man säga så här. Det blev inte mycket med det där. Det är inte så att Israel är ett stort folk. De är ett av världens minsta folk. De är 0,2% av världens sammanlagda befolkning. Men Herren säger, jag ska göra det till ett stort folk. Och då är det intressant att det ord som Herren använder till Abraham, det är ordet goy på hebreiska. Ordet goy inkluderar alla folk i hela världen. Inte bara det judiska folket, utan alla folk. Och det här blir så tydligt när vi kommer fram till det 22 kapitlet i första Moseboken. Där Herren talar till Abraham och säger följande. Jag bara läser en vers där, den 18:e versen. I din säd, eller i din avkomma, ska alla jordens folk bli välsignade. Så redan när Gud ingick förbundet med Abraham, då tänkte han på Nybro i Småland. Han tänkte på hedningarna i världen. Och han sa, allihopa skulle få del av det som han gav personligen till Abraham. Men om vi kapar av den där livlinan, och vi skär av den där rotförbindelsen och så säger vi att vi vill inte ha med dem att göra, så kan du vara frälst. Men jag skulle inte vilja byta med dig. För det blir ett försnävat kristet liv och så kommer vi inte åt det där Gud har gjort dig beroende till förbunden och till det här folket. Det här folket är ju ett förunderligt folk. Och jag skulle vilja sluta med där vi började i onsdags, där vår kära mötesledare vid det tillfället läste ifrån Lukas det 21 kapitlet. Jag ska läsa det, det var så här vi började i onsdags kväll. Och jag bara läser ett par verser. Lukas 21. Den 29:e versen. Han gav dem en liknelse, Jesus, och han sa: se på fikonträdet och på alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, då förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, då vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Jesus han säger det här: titta på fikonträdet. Det är så här att i vår bibel så har vi 7 träd som är mer än ett träd. De är också symbolen för någonting mycket, mycket mer. 7 träd. Det första och det viktigaste trädet, det är fikonträdet. Och det näst viktigaste, det är vinträdet. Och det tredje trädet, det är granatäppelträdet. Varför är de viktiga? Jo, därför att de säger så mycket, mycket mer än att vara bara ett träd. När Mose skickade in de 12 spejarna för att bespeja Israels land, så kommer de tillbaka efter 40 dagar och så har de med sig frukterna. Är det någon som kommer ihåg vilka frukter man hade med sig tillbaka? Förlåt? Fikon hade man med sig. Vindruvor hade man med sig. Granatäpple hade man med sig. De här tre. Vindruvsklasen var så stor, står det, så 2 man fick vara med och bära den här. Och den är idag symbolen för Israels turistministerium. Varför just de där 3 frukterna? Jo, därför att fikonträdet, det är symbolen för Israel som land, nation, ekonomi och folk. Vinträdet, det är symbolen för att du och jag, det judiska folket, kan ha en personlig relation med Gud själv. Och det här är inte oviktigt, vänner. Fråga en muslim, buddhist, om de kan ha en personlig relation till sin Gud. Då säger alla, nej, det går inte. Men så har Herren kommit till oss att vi kan ha en personlig relation med Gud själv. Johannes det 15 kapitlet säger Jesus, jag är, vadå? Vinträdet. Ni är grenarna. Och så talar Herren en liten stund om vinträdet. Och i den 10:e versen så avslutar Jesus, som jag skulle önska vi kunde avsluta varje gudstjänst. Då säger han så här: detta har jag sagt till er för att min glädje ska bo i dig, så att din glädje blir fullkomlig. Det är Jesus. Du är helt uppfyllda. Detta har jag sagt till dig för att min glädje ska bo i dig. Vi behöver inte uppmana folk att bli glada. Vi säger bara, se på Jesus. Ta emot honom. Låt dig uppfyllas av honom själv. Så ordnar glädjen sig helt automatiskt. Granatäppelträdet. Ja, i Bibeln så var det på det sättet att just när man skulle gå in i templet så var det 2 väldiga kolonner, läser vi om i Samuelsböckerna. Pelare. Och längst uppe på de pelarna så skulle det sitta 100-tals granatäpple. Varför då? Jo, därför att det är symbolen för den gudomliga välsignelsen. Så då visste det judiska folket att när de kom till kyrkan, eller det var templet på den tiden, och så lyfter de sina ögon lite grann från vardagens bekymmer, så tänker de, Herre tack, här är du. Du är här för att välsigna oss. Det var det som var syftet med hela gudstjänsten. Så de här 3 träden är viktiga. Och så finns det 7 sådana. Fikonträdet. När Jesus han går in i Jerusalem, alltså på palmsöndagen, eller han ska gå in i Jerusalem, då står det i evangelierna, han såg ett fikonträd och gick dit för att hämta frukt. Men det var ingen frukt. Och då förbannar Jesus fikonträdet. Och då står det, då dör trädet, ända ner i rötterna dör det. Teologer, alltså de som är emot allt som har med Israel också att göra, också den gruppen teologer, de är rörande eniga om att när Jesus förbannade fikonträdet så var det en profetisk handling han gjorde. som gällde det judiska folket. Det var någonting han uttalade över dem. Eftersom de inte bar frukt så uttalade han en förbannelse över dem. Och det ägde rum 70 efter Kristus. Och sen har de varit spridda i hela världen. Men nu säger samma Jesus. Under nästan samma vandring, lite längre fram, så säger han: se på fikonträdet. Alltså det som jag förbannade, det som torkade ända ner i roten. Se på fikonträdet. Och så kommer det: när ni ser att det knoppas, då vet ni att snart är det sommar. Det är Jesu ord. Vi får tycka vad vi vill. Du får vilken politisk agenda du vill. Så här säger Jesus: när ni ser att det knoppas. Vad är det? Alltså, ett träd består av tre saker. Det består av stammen, roten och grenarna. Alltså strukturen. Intressant. För det andra så består det av frukten. Och för det tredje så finns det en sak till i ett fruktträd som är avgörande om det ska bli frukt. Och det är att det finns en save som stiger inne i trädet. Saven ser man inte. Men på våren stiger saven i äppelträdet och plommonträdet och päronträdet. Och så går man där på våren och tittar. Och så blir man glad när man ser den första knoppen. För då tänker man: snart blir det äpple. Snart blir det en blomma. Snart blir det skörd av det hela. Det är vad Jesus säger. Titta på det här fikonträdet som jag förbannade. Och som folk idag tycker så illa om. Men titta ändå på det. Därför att när det knoppas, då är snart Guds rike sommar en verklighet. Det är vad Jesus säger. Vad är det här? Ja, jag kan bara ge dig ett litet exempel. Precis som ett träd så är det judiska folket på samma sätt. Alltså, det finns en yttersida. Det finns människor. Det finns ett land som heter Israel. De har en valuta som heter shekel. Det är den yttersidan. Men det viktiga, det är den där saven som stiger. Alltså det invärtes livet som stiger. Det har aldrig funnits i det judiska folket. De skiljer sig från alla andra folk i hela världen. De skiljer sig från den kristna församlingen. Det är liksom en religion där man ska göra 316 bud och förbud man ska hålla. Men det har aldrig funnits det här inneboende andliga livet ibland det judiska folket. Men så säger Herren: ha ett öga på dem. Ty när de börjar knoppas, då vet ni att sommaren är nära. Och Jesus, eller Matteus, han lyssnar också på det här. Han har skrivit om samma sak. Så han skriver så här i Matteus evangeliet: den generation som ser att fikonträdet knoppas ska inte förgås förrän allt detta händer. Den generation. Så vad är det här? Och det kan inte tolkas på något annat sätt än att Herren har lovat att någon gång i tiden så ska det komma ett inneboende liv ibland det judiska folket på ett väldigt märkligt sätt som ska resultera i att det börjar knoppas och till sist så bär det frukt. För 1970 så var det förbjudet att bära in ett nya testament till Israel och ge det till en jude. Man fick inte göra det. Men någonstans i slutet på 2000, någonstans omkring 2008-2009, så började någonting att äga rum ibland det här folket som aldrig någonsin tidigare har ägt rum. Och det är att det judiska folket tar emot den helige ande i stor mängd. Vi kallar det för den messianska väckelsen. De blir inte missionsförbundare. De blir inga ekumener. De blir inte pingstvänner. De blir ingenting så här. Men de tar emot den helige ande och de blir fullständigt personlighetsförändrade. Från att vara giriga så blir de generösa. Från att tänka på sig själv så är det bara att hjälpa andra människor. Från att ha läst bara lagen så är det liksom bara Jesus som gäller för dem. Och när man lyssnar till dem här så är det alldeles märkeliga vittnesbörd man får vara med och höra. Hur de här gamla gubbarna, vet du, med sina hårflätor och svartkappor och alltihopa vittnar om att där sitter man i synagogan och läser de här texterna som man har läst i hundratals år. Och 1, 2, 3 så kommer Jesus gående rätt in genom synagogan, visar sina händer och bara talar om: jag är Jesus, er broder. Och de kommer nu till tro på Jesus, på Messias i stor myckenhet. Jag vet inte hur många de är idag, men jag fick ett tips här att läsa en bok som måste vara trovärdig, för den är skriven av en duveskogare. Och i den boken kan ni läsa att sedan mitten på 60-talet så har cirka 400 000 judar tagit emot Jesus till frälsning i sina liv. Alla bor nu inte i Israel, men de är på väg hem. Och i det här lilla landet så föds det hela tiden nya församlingar. Det är snart så att i varje gathörn så finns det en messiansk församling. Och de brinner för detta med Jesus. Nu har man ju förnekat att Jesus skulle vara Messias. Det är ju den stora stridsfrågan ibland de ortodoxa judarna. Det var ju den fråga som Saulus, han gav sitt liv på. Jesus är inte Messias. Men så går han till Damaskus för att han ska hitta de kristna och kasta dem i fängelse. Och på vägen till Damaskus så möter han detta intensiva sken. Och där inne på raka gatan i Damaskus så får han ta emot Jesus till frälsning. Och så står det: omedelbart började Saulus att predika att Jesus är Messias. Han hade förnekat hela livet. Och det är någonting av detta som håller på att äga rum där nere ibland det här folket. I förfjol när vi kom ner, vi hade en bibelvecka och haft det i många år. Och vi skulle åka med bussen upp till Jerusalem. Så började vägen att korka igen. Det var så mycket bilar och det var så mycket bussar. Och då får jag på telefon reda på att han som är överste rabbinen, han som är högst av alla inom judendomen, han hade avlidit. Man hade väntat på det, han var gammal. Han dog 3 och 6 på kvällen skulle han begravas. Och då skulle ju alla liksom vara med på begravningen. Och dagen efter kunde vi läsa i Jerusalem Post att det var 820 000 människor på begravningen. Så det var ju inte underligt att det korkade igen på vägarna. Nu har han fått sin efterträdare. Alltså han är inte överrabbin, utan han är över längst upp i skorren. Och då säger han så här: det är fullt möjligt att den Jesus som en gång gick här nere är den Messias som vi väntar på. Och när jag hörde det så tänkte jag: Herre, nu är det inte långt kvar. Nu börjar knopparna att synas. Nu börjar saven att stiga ibland det här folket som hela världen håller på att tycka illa om. Se på fikonträdet, säger Herren. För jag ska göra ett under med det där lilla trädet där nere som jag förbannade en gång. Men lägg märke till det, glöm inte bort det här. Och tillsammans med dem så förstår vi längden, bredden, höjden och djupet. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Ty han förmår att göra långt mer än vad du kan tänka eller be dig. Det är vår Gud. Det är vår Gud. Så var frimodig och se till att du har en Guds bild som stämmer överens med den här boken. Och var välsignad i detta. Just när jag kom här till kyrkan idag så kom en broder. Jag ska be att du gör det. Han ville göra en liten, ska vi säga, en liten demonstration. Hur det kan gå till när det judiska folket idag ber. De är ett bedjande folk. De står nere vid västra muren. De är varje dag i sina synagogor och ber. Och när vi är nere på våra resor så har vi alltid kontakt med de här messianska judarna. Och när de ber för grupper, vet du, så är det fantastiskt. Och när en jude han ber så har han alltid på sig en sån här sjal som vår broder bär här. Den heter talit. Och det är så här att man ber inte utan att man har en sån här mantel på sig. Den bär man alltid. Ju mer medveten man är i sin tro, ju mer viktigt är det att man har manteln på sig. Tror ni Jesus höll på med sånt där? Vad tror vi? Det är judiskt. Tror ni Jesus hade en sån? Precis, precis. Kvinnan som tänkte så här. Om jag bara får röra vid tofsen på hans mantel. Om jag bara får röra vid tofsen på hans mantel så blir jag helbrägda. Så Jesus han var jude. Och han gick in under alltihopa det här. Han fullbordade alltihopa det här. Så därför bär alltid det judiska folket. Här finns en liten enklare modell för vardagen. Men sen när de då ber, då lyfter man den här över huvudet. Och det är en bekännelse för det judiska folket att göra så. Jag säger inte ni ska göra det. Men när det judiska folket ber så lyfter de den här bönemanteln över huvudet. Därför att det är en bekännelse inför Herren att jag underordnar mig dig, Herre. Jag underordnar mig dig. Därför har man det på det sättet. Får jag berätta en liten, tack ska du ha för det här. Jag kan vänta, stanna kvar här lite tag. Det var så här, jag var på en bibelvecka i fjol i en ekumeniakyrka någonstans i Sverige. Och han som var föreståndare, han hämtade oss. Så sa han, vi åker till kyrkan på en gång och så kommer in i en kyrka ungefär som den här. Och då ser jag att svenska flaggan hänger, stor svensk flagga, i en stång på det hållet. Och så den israeliska flaggan på det, stor flagga. Och så säger han så här till mig, ser du flaggorna? Ja, det gick ju inte att undgå. Så säger han, du ska veta en sak. Det är närmast tumult i församlingen på grund av flaggorna. Det finns en stor grupp i församlingen som har sagt det här. Ta ner den där israeliska flaggan ifrån vår kyrka. Den har inte här att göra. Men jag har fått på mitt hjärta, säger ordförande, den ska vara kvar. Och så var det inte mycket mer än så. Jag känner ju igen det här. Det här kan ju trigga igång nästan vem som helst. Men så var det söndag som idag. Och då hade de sagt till mig att på söndag så kommer det en del barn. Du måste tänka på att det är barn i gudstjänsten. Ja, så jag förberedde mig för att, tänkte jag, då talar jag till barnen så får de andra tjuvlyssna. Det var bara, det kom inga barn därför att det var en fotbollskupp nere på stan. Och då tänkte jag, vad gör jag nu? Jag kan inte tala till de vuxna som man talar till barnen. Så jag ropade till Gud och sa, Herre, vad gör jag? Och då hör jag Herren säga, tala om flaggorna. Jag hade aldrig gjort det någon gång. Men Herren gav mig liksom ord på ord. Så jag började med den svenska flaggan. som idag ifrågasatt om vi ska få behålla en flagga med ett kors på blå bakgrund. Frågan uppe i EU. Tala om den här bakgrunden med Sverige. Människor som har liksom förmedlat evangelium. Och så gick jag över till den israeliska flaggan. Och så sa jag, vet ni vad den är för någonting? Den israeliska flaggan. Det är en uppförstoring utav bönemanteln som du bär på här. Med blå och vit, blått och vitt. Så den israeliska flaggan, det är bara en förstoring utav bönemanteln. Och så talar jag lite grann om det. Och det var inga ovationer, utan vi slutade gudstjänsten och jag åkte hem. Och så går det ett par veckor, så ringer ordföranden. Så säger han, vet du vad du har ställt till mig i församlingen? Nej, så det vet jag inte. Jag vet ju den där gruppen som har varit så fruktansvärt emot de här flaggorna, framförallt den israeliska flaggan. De har kontaktat mig och sagt så här. Gör vad du vill i kyrkan, men du rör icke den israeliska flaggan. Varför då, frågar han. Nej, när de fick reda på att det hade med bönen att göra, då rör man inte på den. Och de hänger fortfarande kvar. Det är inte för att vi är pro-israeliska eller pro-palestinska eller någonting så här. Men Gud gav det här och Jesus bar den här. Och när kvinnan, precis som du sa, kände, får jag bara röra vid manteln så blir jag helbrägda. Tillsammans med alla de heliga. Alla de heliga. Så blev vi helt uppfyllda av all Guds fullhet. Förstår du vilket löfte? Vi ska be tillsammans. Tack ska du ha, kära broder. Fader i himmelen, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du välsignar, att du är så god emot oss, Herre. Vi tackar dig för de löften som du har gett, Herre. Här är detta som synes helt omöjligt, att vi kan bli helt uppfyllda av all din fullhet, Herre. Herre, det skulle ju driva ut sorger och besvär och kötslighet. Det skulle ju förändra hela vårt sinnelag, Herre. Och vi ber dig om detta. Det som Paulus så många gånger talar om, låt det uppfyllas utav helig ande. Herre, jag ber dig, vi ber för oss som är här i kyrkan idag och firar gudstjänst, Herre. Jag ber dig, Herre, att vi får underordna oss dig, Herre, och se vem du är, ana din storhet, fyllas av din glädje i våra liv, fyllas av din frid, utav din kraft, Herre. Jag ber dig, Herre, om detta för ditt eget dyra namns skull. Välsigna oss, Herre, med den välsignelse som du lovade Abraham och som du koordinerade till Jesus Kristus. Herre, jag tackar dig för det heligas gemenskap, för andens gemenskap. Jag tackar dig, Herre, för den. Välsigna oss i detta. I Jesu namn. Amen.